Jag flyttar. Oj, så är jag inte. Jag är så här. Jag flyttar mig lite närmare er. Tack att jag får komma hit. Det känns jätteroligt att vara här. Det är så otroligt fint här. Jag tänker alltid på det när jag kommer hit. Att det är så fint kyrkorum liksom. Jag har läst här på ÖTH, så det väcker också sådana hemmakänslor från mina studieår. Och det känns också väldigt fint bara att få vara inbjuden och dela ordet med er. Jag brukar alltid be bara att Jesus, du ska öppna våra ögon, våra öron, våra hjärtan för dig och för ditt levande ord. Du ser precis vad vi behöver. Kom och tala till oss. I Jesu namn. Amen. Vad behöver du göra för att få syn på Jesus? Jag har förstått det som att ni uppehåller er i Lukas evangeliet och att jag har fått kapitel 19, men att jag har fått lov att haka i redan i kapitel 18. Så vi kommer starta i slutet av kapitel 18. Och det finns någonting i evangelierna, jag vet inte hur du upplever när du läser evangelierna, men jag personligen älskar de här texterna där Jesus möter människor i deras olika vardagar. Även om det är helt annorlunda vardagar än vad vi har, alltså det är ganska annorlunda tid, det är annorlunda personer från oss, det är annorlunda livsöden, så är det ju någonting med det där att det är i deras vardag som liksom hugger tag i mig. Och det kanske är för att man får en känsla av att så här, det här är en person som hade kunnat vara du eller jag. Även om det är helt annorlunda, liksom, det är annorlunda miljöer, det är en annan tid, så vet vi ju liksom att vi är så lika varann som människor. Och det hade kunnat vara i min omgivning, på min gata, i min liksom hemmamiljö. Det hade kunnat vara jag som var där liksom i berättelsen. Och jag älskar det. Jag älskar den känslan att få känna så. Att det hade kunnat vara jag. Och det hade kunnat vara du. Och kanske det som det allra mest rör vid i när man läser de här berättelserna om människor, det är ju att det hade också kunnat vara min längtan. Alltså det är det som jag också känner igen mig. Det är liksom det som hugger tag i mig någonstans. Att, ja, men, det är också jag. Det är också jag som vill få syn på Jesus. I slutet av kapitel 18 så finner vi en man vid en vägkant. Det berättas om Jesus att han är på resande fot, han är på väg till Jeriko och han reser. Ryktet om honom har börjat spridas runt omkring där han tar sig fram och han rör sig tillsammans med en folkhop av människor. Alltså det finns ett gäng av människor som följer med honom. Människor som inte vill missa det som sker runt omkring honom. Nära staden Jeriko, vid utkanten står det, så sitter det en man. Han är blind, alltså han ser ingenting. Han är helt blind. Men han hör. Han hör. Han hör människorna. Det är en vanlig dag i hans liv. Han sitter där alltid. Han sitter där och tigger utanför staden. Men den här dagen så hör han ljuden av en grupp av människor. Han hör skorna, sandalerna, han hör sålet. Han hör tonen i samtalet i den här gruppen av människor. Det är liksom lite så här upphetsat samtal. Har ni hört? Eller hur länge har du följt med? Vet du, när jag var med, när jag kom med, då hände det här. Och nu är vi på väg till Jeriko. Och jag har sett att han har gjort det här. Mannen, han som är blind, troligen så hade han tränat sina andra sinnen för att känna igen saker i sitt liv. Troligen så hade hans öron lärt sig att känna igen olika typer av samlingar, av sällskap, För att när kommer det några som är värda att tigga av? Det var ju en sån sak som han behövde känna igen. Och nu var det en ljudbild som han kanske inte var helt van vid. En folkhop som följde efter en man. Ja, jo, eller det kanske det hände ju då och då. Det var ju många som vandrade omkring med olika läror i den här tiden. Men det var någonting annorlunda med den här mannen. Det var någonting runt honom. Och den blinda mannen, han satt där och han kände att det var någonting med den här mannen. Texten berättar att han ropar, så han ropar: "Hallå! Hallå!" Och de runt omkring honom, de tittar lite åt honom. De har säkert sett honom länge och många gånger förut liksom. Och bara: "Shh! Tyst nu. Det här handlar inte om dig." Texten berättar att mannen, han ropar så här: "Hallå, berätta för mig, vad är det som händer? Jag ser ju inte vad som händer," ropar han. Han frågar de andra och så står det att de berättar att det är Jesus från Nasaret som kommer. Och det är som att han för sina inre ögon kan se vem det är han ropar efter, för att han vet att det är värt att inte ge sig. Han ropar igen, säger texten. "Jag sitter här," ropar han. "Davids son, Jesus Davids son, förbarma dig över mig." De som har kommit ut från sina hus, de som följer med i folkhopen, de tycker liksom att nu börjar du bli lite pinsam här. Nu får du kanske ta och dämpa dig lite. Vad håller du på med? Det här handlar inte om dig. Tyst nu. Men i texten så står det en liten mening att han ropar ännu högre: "Hallå! Här är jag! Jesus! Davids son! Förbarma dig över mig!" Har ni tänkt på hur sällan man ropar så där? Det är någon enstaka gång när man liksom får psykbrytet på sina barn, eller jag får säga, men det är inget som någon tycker är så positivt. Han ropar från sitt inre rakt ut liksom. Han struntar i de här rösterna runt omkring. Han har ingenting att förlora. Det är nu eller aldrig som Jesus går förbi. "Davids son, förbarma dig över mig." Vi ska läsa en bit av texten från vers 40. Jesus, han stannade och sa till dem som var där, eller dem, att leda fram honom. Och då mannen kom närmare så frågade Jesus: "Vad vill du att jag ska göra för dig?" Han svarade: "Herre, gör så att jag kan se igen." Jesus sa: "Du kan se igen. Din tro har hjälpt dig." Genast kunde han se, och han följde med Jesus och prisade Gud, och allt folket såg det och sjöng Guds lov. Mitt bland alla människor, mitt i sålet, mitt bland alla som följer efter Jesus, mitt bland all förväntan, mitt bland barnskrik och människor som pratar i mun på varann, så hör Jesus det här ropet. Ett rop på hjälp som liksom skär igenom. Någon som inte ger sig. Och så säger Jesus till gruppen av människor: "Hallå, släpp fram honom. Han som ropar på mig, ta fram honom hit till mig." Och mannen sträcker sig ut efter Jesus. Famlar kanske efter att få röra vid honom. Han vet inte hur ser den ut, den här mannen. Han visste att om jag bara möter Jesus. Jesus, han ställer frågan till honom som på ett sätt kan verka, ibland när vi läser den här texten så känner vi att det är en helt onödig fråga. Liksom, vad vill du att jag ska göra för dig? Men det är en så viktig fråga. Vad vill du att jag ska göra för dig? fråga också riktad till oss. Jag vill se, säger mannen. Gör så att jag kan se igen. Och så får mannen sin syn tillbaka. Och han ser Jesus. Men hans inre ögon, de hade redan sett honom. De hade redan känt igen honom. För Jesus svar blir, din tro har hjälpt dig. Du kan se igen. Mannen som i mötet med Jesus inte hade någonting. Han sitter där utanför och tigger. Han äger ingenting. Han är inte någon som är någon som någon räknar med. Men han hade en inre blick som kände igen Jesus. En tro som hjälpte honom fram och som gjorde liksom hela skillnaden i det här lilla mötet, i den här chansen när Jesus gick förbi. Och det visade sig att det var det enda han behövde för att få sin syn tillbaka. Vi ska möta en man till, den här mannen Zacchaeus. Och det finns något i det där mötet som alltid väcker en ganska stark känsla av igenkänning hos mig. Jesus möte med den här lilla mannen. Ibland tänker jag att det är för att jag är lite mindre fysiskt sett. Men jag tror inte att det bara är därför. Det finns också något väldigt naivt i den här texten som vi hittar i kapitel 9. Därför att den här lilla mannen som tror, det verkar ju som att han tror att han har allt. Han ser ut som en sån som äger allt. Det finns något lite fåfängt kring honom som på ett sätt är lite likt våran samtid här i västvärlden. Kanske nästan ännu mer innan pandemin och de här olika världskriserna vi lever i nu, men lite en mentalitet av att så här, ja men jag har ju mitt på det torra och jag har ju pengar och jag är ju säker och jag har ju det bra. Så ser jag Zacchaeus framför mig liksom, och jag känner igen mig i det där på något sätt. Texten berättar ju för oss att han är rik. Han har ett yrke där han liksom har skott sig på andra människor. Han har precis allting. Han har nyligen renoverat sitt kök igen och han sitter och funderar lite om han kanske ska bygga en veranda också på västsidan så att man har en liksom både framför huset, bakom och vid sidan. Det är så trevligt om man kan gå ut lite enkelt och ha liksom en veranda där och en där. Och det är det han funderar lite på det. Eller om man kanske ändå skulle satsa på den här husbilen ändå till sommaren för att ja, man måste ju ändå koppla av även om världsläget är som det är, kände han. Det är ju ingen skillnad om han avstår. Eller vad gör det för skillnad? Det är ju bara jag liksom. Det spelar väl ingen roll. Och mitt i sina ganska vardagliga, oskyldiga på ett sätt funderingar så verkar det som att han avbryts av att någonting börjar hända ute på gatan. Det börjar röra sig runt omkring honom. Han börjar höra någonting där utanför. Folk börjar samlas. En folkhop. Den här folkhopen som har gått med förbi den blinda mannen. De har liksom samlat ihop sig nu där inne i Jeriko. Och det kommer till ännu mer människor från olika håll och kanter. Egentligen så sitter Zacchaeus och tänker, jag hatar folksamlingar, tänker han. Jag ser ändå aldrig någonting. Han känner sig alltid lite så förnedrad nästan av folksamlingar. För han kan ändå aldrig se någonting. Och det där, det vet bara vi som är korta hur det känns. Men han ville så gärna se vad de här människorna såg. Så han räknar ut att de kommer att gå förbi där borta. Han springer ut, säger texten, och klättrar upp i en sykomor i ett träd för att kunna se. Han hade hört om de här kraftgärningarna som Jesus hade utfört. Ryktet hade spridit sig. Han var så nyfiken, Zacchaeus. Att höra honom tala, att se vem han var. Den här lilla mannen som var kort till växten, vars rikedom baserade sig på extra inkomster som han hade gjort sig på andras bekostnad. Och så står det: han sprang i förväg och klättrade upp i en sykomor för att kunna se honom, eftersom han visste att han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sa: skynda dig ner, Sakaios, idag ska jag gästa ditt hem. Sakaios skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat: han har tagit in oss en syndare. Men Sakaios ställde sig upp och sa till Herren: hälften av allt som jag äger, Herre, ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon, så ska jag betala igen det fyrdubbelt. Jesus sa: idag har räddningen nått detta hus. Han är en son till Abraham. Och människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och räddade. Skynda dig, Sakaios, ropa Jesus. Och ibland känns det där som en röst rakt till mig. Skynda dig ner, Lisa. Skynda dig. Skynda dig ner från liksom dina bilder eller dina illusioner eller dina förhoppningar eller dina missriktade längtor. Kom ner och starta där du är. Där ska jag möta dig och ingen annanstans. Jag står ju här, ropar Jesus. Här står jag nedanför. Kom ner från där du har varit uppe och klättrat för att få syn på honom. Och när Sakaios klättrar ner så är den första som möter honom Jesus själv. Och jag tänker mig att liksom Jesus, han möter oss alltid i ögonhöjd. Han möter oss med sin blick i vår blick. Vad behöver du göra i ditt liv för att få syn på Jesus? Idag så ska jag gästa ditt hem, säger Jesus till Sakaios. Kanske att de här rösterna som är runt Sakaios, alltså Jesus, hur kan du gå hem till en syndare? Alltså, han kan inte fatta vem den här Sakaios är. Vad han gjort? Allt som han har gjort. Alltså, hur ser det här ut egentligen? Kanske att den här folkhopen som utbrister runt Sakaios, kanske att vi också känner igen vissa av de rösterna starkast inifrån oss själva. Tror du verkligen att Jesus skulle vilja vara med en sån som dig? Tror du det, Lisa? Tror du verkligen att han skulle vilja komma hem till dig? Om han visste hur du levde, om han visste allt det där som bara du själv vet. Tänker, tror du verkligen Jesus skulle vilja? Men det vill han. Det vill han. Vad behöver du göra för att få syn på Jesus? Och vad behöver du svara de här rösterna? Som ibland är ju ganska starka i våra liv. Vi talar ju till oss själva, liksom svarar åt Gud från alla håll och kanter. Fast vi behöver inte det liksom. Vi behöver bara kliva ner från sykomoren. Den andra frågan vi finner i texten är ju: vem kan komma att gästa ditt hem? För vem behöver du göra rum och göra plats? På vilket sätt behöver du göra rum i det sätt som du lever? Vi lever ju i en exceptionell tid just nu, det får man ändå säga. Tack Lena för det du delade. Tack för det engagemang som ni har visat. Man blir ju både rörd och stolt. Jag blir så otroligt stolt liksom, att känna att vi som kyrka är på tårna. Liksom. Jag sa till min mamma, vi har varit hemma hos mormor några dagar Och hon är inte troende så. Vi pratade om det här med flyktingkrisen och så sa jag bara, alltså mamma, vi är världsbäst på detta. Fatta våran rörelse. Vi liksom är på tårna. Våra kyrkor i hela världen liksom, vi kan mobilisera, vi kan kliva fram. Vi är så bra i sådana här situationer och jag är så stolt över det. Så tittade hon på mig och så sa hon bara, ja jag vet, det är fantastiskt, sa hon. Och det säger inte lite, hon är inte alltid jättepeppad över frikyrkorörelsen. Men då har man sin frihet att tänka vad man vill och vad man tycker. I den här tiden så har vi chans att både öppna upp våra hem, våra liv. Det finns en inbjudan här till oss, en profetisk hälsning från Gud själv. Att vi kan få rikta vår blick rätt. Och att vi kan få konkret hjälp med det genom att öppna våra liv för människor. Och att kanske inte vänta på att förutsättningarna är helt perfekt. På att allt är liksom precis så som det ska i våra liv. Utan när Jesus ropar på oss, Lisa, kom ner från trädet. Idag ska jag gästa ditt hem. Han var säkert en sån som kom en kvart för tidigt innan man hade hunnit städa och plocka undan. Det är så jättestörigt med sådana gäster, eller hur? Och så stod han där bara framför Zacchaeus. Klättra ner från trädet. Idag ska kanske Jesus gästa ditt hem. Till sist då. Båda de här texterna säger oss någonting om blicken. De har det gemensamt. De berättar för oss om blicken. Om hur vi ska få syn på Jesus. Den ena berättar om en man. Han ser ingenting. Men han ser Jesus. Hans inre öga är tränat så han känner igen. Han har en öppen blick. Den andra texten berättar för oss om en liten man som har allt, men han ser ingenting. Allt han har står i vägen för Jesus. Och båda två söker med sina inre och med sina yttre blickar från olika perspektiv för att få syn på Herren själv. Mannen som var blind, han behövde hjälp till det yttre, men inte till det inre. Han var envis, han stod på sig, han kunde höra skillnad på folk och folk. Och den där mannen som gick förbi just den här dagen, det var inte vem som helst. Det var Herren själv. Zacchaeus å andra sidan, han behövde skala av allt, berättar texten, för att få leva och möta Herren. Men det var ju också så att mötet med Herren väckte hos honom en omedelbar respons, en omedelbar längtan, en omedelbar liksom kraft att skala av allting. Zacchaeus ställde sig upp och sa till Herren, hälften av vad jag äger, Herre, ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon så ska jag betala det fyrdubbelt igen. Det är bara Gud som kan väcka en sån längtan i oss. Det vet du och jag som lever i den här delen av den här världen. Mötet med Jesus förändrar livet. Det förändrar perspektiven. Blicken riktas rätt. Den yttre och den inre. Mötet med Jesus förändrar förhållandet till vad är det som är viktigt egentligen. Det befriar oss från både fysiska och psykiska tillkortakommanden. Det öppnar upp världen. Mötet med Jesus gör så att vi kan se. Vad behöver du göra för att få syn på Jesus? Vad behöver du möblera om, kasta ut eller göra dig av med? Vad behöver du lägga till i ditt liv för att få syn på Jesus? Då står han där och möter din blick i ögonhöjd. Herren själv. Amen. Herre, vi ber dig att du ska hjälpa oss i den här tiden. Att du ska ge oss mod, Herre. Mod att våga ta emot all den här kärleken som du vill ösa över oss. All den här förlåtelsen som Zacchaeus tar emot. All den här upprättelsen som den blinda mannen får. Vi ber, Herre, ge oss mod att våga ta emot det du vill ge, Herre. Vi ber, Herre, att du ska skaka om oss på det sätt som vi var och en behöver. Tackar dig också för din varsamma hand för den som behöver. Att du bara vidrör med en varsamhet som bara du har, Herre. Tackar dig för den som behöver bryta upp från någonting specifikt som håller den tillbaka, som brottar. Kanske med någon synd eller med någonting som håller tillbaka. Tack Herre att du ska ge kraft. Att mötet med dig alltid kommer vara värt det. Alltid leda till frihet, upprättelse, kärlek och sanning Herre. Älskade Jesus, vi ber också i den här tiden. Vi ber att du ska söka Putin på ett sånt sätt så att du inte lämnar honom någon rast eller ro. Vi tackar Herre, du ska skicka människor till honom. Han ska drömma om dig, han ska bli helt marinerad i dig och du ska nå fram till honom så som bara du kan. Herre, vi ber Jesus. Vi ber Herre om ditt förbarmande för alla som lider också. Kom heligande i Jesu namn. Amen.